Hej, hjärtligt välkomna till en djupdykning i hur man bygger appar till Windows 10. Jag heter Andreas Hammar och jobbar på J-Way, ett konsultbolag som har huvudkontor i Malmö men också finns här i Stockholm och på lite andra ställen. Och vi jobbar med alla tekniker, men jag är i Microsoft-lägret och jobbar nästan enbart med appar till Windows och Phone. Hur många var lyssnade på min introsession igår? Det var ganska många ändå. Ja, trevligt. Det kommer bli några saker som är samma, men förhoppningsvis väldigt mycket nytt. Hur många här har skrivit en app någon gång? Eller jobbat på en app? Ja, bra. Det är några stycken i alla fall. Jag har ganska mycket som jag vill gå igenom. Och jag visar hellre mycket saker och att ni inte hänger med på riktigt allt än att gå långsamt på några få saker. Så att ni får gärna ställa frågor under tiden. Gärna stoppa mig om något som gick för fort. Så ska jag försöka och ta det igen. Så, appar på Windows har funnits i princip sedan Windows Phone. Innan dess fanns ju SAML för att göra Windows-appar. Men med Windows Phone kom på Windows CE och Silverlight-appar. Och de fick med version 8 en gemensam grund med Xbox och Windows med WinRT, en gemensam kärna. Och i 8.1 fick de en gemensam SAML-stack. Man kunde fortfarande göra Silverlight-appar på phone. Men nu med Windows 10 så är ju allting konvergerat och man skriver en app som kan köra på allting. I 8.1, som många säkert har sett, så kallar man dem det Universal Apps. Men det var egentligen två olika appar till Windows och phone som då använde gemensam kod som kunde prata med den gemensamma kärnan. Men allting kopierades in i två olika appar som skickas ut i storen. Men nu med 10 så är det en app som kör på alla plattformar. Och Universal Apps på Windows 10 kan som sagt köra på alla plattformar där Windows 10 finns. Men man delar ändå in enheterna i device-familjer för att det finns saker som man kanske bara vill göra på en viss familj. För det är så olika formfaktorer och storlekar. Så till exempel New York Times, de har ju en nyhetsapp som finns till både platta och telefon. Men på Xbox så har de skrivit om den så den bara visar videos och har ett annat UI. Men det är samma app, det är bara ett annat UI och lite annan kod. Men vi har en plattform, en store, samma SDK och allting är härligt. Så nu kommer jag hoppa in och visa massa saker på hur man gör appar. Och nu har jag gjort en demo-app och några hjälpappar och vi kommer köra de här, några stycken i taget. Och det jag vill visa är några koncept som har funnits sedan innan men som jag tycker är väldigt viktiga att veta och ganska mycket av det som är nytt i 10. Så om vi börjar med att göra saker adaptivt för många olika plattformar så har vi först att man kan göra adaptiv kod. Här ser ni att vi hittar inget telefon-API eftersom vi kör på Windows. Vi ser att vi kör på Device Family Desktop. Och här nere har vi en user-kontroll som då är grå. Och sen har vi en bild här som försvinner när bilden är liten och dyker upp när den är stor. Och om vi tittar på hur det ser ut på en telefon så har vi det adaptiva. Här hittar vi ett telefon-API. Och device-familjen är Windows Mobile. Det är inte bara telefon utan det är mobile. Och user-kontrollen här har bytts ut. Och om jag klickar här på kameraknappen så kunde vi lyssna på det och skriva ut saker. Och nu ska vi se hur detta gick till. Vi har en sida som heter adaptiva sidan. Och in i koden, vi kan börja med det här. I 8.8.1 så satte man sin storlek på appen i manifestet. Men här använder man Application View-klassen för att sätta den. Jag tror den får 500 som default i minsta bredd. Men om man vill göra den mindre får man sätta det här. Men det jag gör i navigerad till här är att vi använder nya klassen API Information och frågar om det finns en typ som heter Windows.phone. Och den finns inte av default utan detta är en extension SDK som ligger här nere. Som är Windows Mobile Extensions for the UEP, Universal Windows Platform. Som sagt, nu går det snabbt. Det kommer slides på slutet som sammanfattar och visar detta igen. Men ni får gärna ställa frågor under tiden. Och om den här typen finns så använder vi den. Camera pressed. Och då skriver vi ut lite saker. Och så använder vi också klassen Analytics Info för att fråga vilken device family det är. Och det var så vi såg desktop eller mobile. Den andra saken är userkontrollen som var blå här men grå på Windows. Och då är det så att i vy-klassen här så har vi en device-specific UC som ligger här i UIT. Och den finns i en mapp som heter Device Family Mobile. Och här inne har den ingen code behind, utan de delar code behind de här två SAML-filerna. Men den tar automatiskt, när den är på en mobilfamilj så tar den automatiskt den SAML-filen och kör istället. Och sen det sista adaptiva som är att den här bilden dyker upp ibland och ibland inte, är att vi för sakens skull hoppar till Blend. Så har vi gjort visuella states. Då vi har ett som heter narrow och ett som heter wide och ett som heter ultra wide. Och de här aktiveras vid olika breddar. Så vi har visuella states, det har funnits i Silverlight och WPF och sånt innan. Och det som är nytt är att vi har en adaptive trigger. Man kan göra egna triggers, men det som följer med systemet är en och det är en adaptive trigger. Och då säger jag att vid, när fönstret når 520 pixlars bredd så ska du aktivera detta. Och om vi då klickar på det så ser vi att istället för att den här stackpanelen med kontrollen ska vara hela bredden. Så i de breda statesen så får den en fast bredd och bilden visas istället. Är någon som har gjort sådana här visuella states och Windows 10-adaptioner än? Eller ni har mest sett dragningar om det? Ja, det är mycket spännande. Man kan göra bra grejer. Och det här underlättas väldigt mycket av att man använder den nya SAML-panelen som heter, här uppe ligger den, Relative Panel. Innan hade man ju grid och stackpanel och så vidare. De finns kvar. Men med en Relative Panel så kan man säga till att alla sakerna ska ligga, stackpanelen vi har, den är align left med panelen och right med panelen. True, true, så den sträcker sig över hela skärmen. Men i det visuella statet som är wide state, då säger vi till stackpanelen att du ska vara false på align with panel. Och så sätter vi lite marginal. Så att flytta runt saker relativt varandra blir mycket enklare med den här relative panel. Så där, det var allt för det adaptiva. Är det någon som har någon fråga nu? Bra, vi kör vidare. Då startar vi appen. Och nu ska vi titta på det som är nytt i SAML. Här har jag en sida som visar en lista på två olika sätt. En binder med en vanlig bindning och med den nya bindningen som heter Xbind, som är en kompilerad bindning som använder mindre resurser och är snabbare. Om jag klickar här så visas en bild. Och den här sidan är också adaptiv så allting dyker fram. Nu ska ni få se något spännande. Om vi gör så här och startar om. Så är det så att i Visual Studio så finns det numera ett live visual tree som visar hur det visuella trädet ser ut för tillfället. Nu gör jag den mindre och den lite större. Här ser vi att just nu har vi border frame, bla bla. Här har vi vår main page. Vi tittar ner. Vi går in på den här sidan som vi vill vara på. Här har vi border frame, vi har vår samhällssida. Vi har två textblock. Det man kan göra nu om man tar fram sin Property Explorer. Så. Som dök upp någonstans där. Så kan vi till exempel på bindningen där bara testa att sätta en ny text. Så ändras det direkt. Och här har vi stylen som textblocken använder. Så om jag minskar textstorleken här. så minskade det på alla som använde den här stilen, vilket då båda titlarna gjorde. Och nu har vi UI:t och vi har knappen. När man klickar på knappen här, så istället för att det visas så där, så gör jag med kod att jag sätter vilken bild som ska vara på den här. Det är ingen magi i sig, men det roliga kommer om vi nu startar om appen en gång till. Jag gör så här. Så här. Så vill jag ha den smal. Så går jag in här. Drar vi ut så knappen syns. Och trycker på knappen. Någon som vågar gissa vad som händer nu? Nu smäller allting. För att... Här har vi ett exception. Null ref. För att den här bilden som i samlingen ligger här nere. Har jag använt ett nytt attribut som heter Defer Load Strategy Lazy. Som är att samlingen ska inte läsas in när appen startar, utan den ska bara läsas in när den behöver det. Och det kan ju vara väldigt bra om man gör adaptiva UIn som har komplex saml som bara används när den är jättebred och jättesmal. Så kan man säga till att det här ska inte laddas förrän det verkligen behövs. Och då kommer ett visual state som vill ha den här bilden, vilket jag hade för när jag gjorde den bredare, så ville visual staten visa bilden. Den kommer ta fram det. Och också om man vill göra det i kod, så kan man göra get template parent, eller som jag gör här. Att om den är null så gör jag find name och då letar den upp det och realiserar den och binder ihop den och allting. Men om du inte hade gjort det, så var lazy image null innan vi körde. Så om vi körde en sista gång och tittar, så går vi in på samhällssidan. Titta här i det visuella trädet. Sådär. Sådär. Så ser ni, vi har textblock, vi har två listor och vi har en knapp. Titta nu vad som händer under knappen. Jag drar den åt sidan och sen den här åt sidan. Här borta ska ni titta. Bing! Där kom då, för den lazy-knappen skapades, eller lazy-bilden skapades när det visuella statet sa att den här ska synas. Fiffiga nya verktyg. Det andra som jag då använder på den här sidan är att jag har två listvyer som är bundna till samma datakälla, men de har varsin item template. Den ena använder en klassisk bindning och den andra använder en ny XBind. Och den klassiska bindningen ser ut så här, att vi har en datatemplate som är en grid med textblock, och de binder till sina värden. Men med den nya XBind så måste man ange vilken datatyp det är. För den klassiska bindningen binds i runtime. Så man kan ju till exempel binda till ett hårt typat objekt. Och sen kan man hämta lite JSON från servern som blir den dynamiska objekt. Och sätta som datakälla. Och då kommer den automatiskt binda till det om propertiesarna heter rätt sak. Det funkar ju inte med XBind. Men XBind är mycket snabbare. Så det är vad man vill ha. Ofta vill man ju ha hög prestanda för att både göra det snabbt och för att spara batteri. Så då har vi XBind istället, som är en kompilerad bindning. Om det inte är rätt, så får man kompileringsfel istället för bara fel när man kör, att den inte hittar bindningen. Och det man också kan göra när man använder XBind är att använda XFace. Och detta är till för när man har långa listor med items och ska scrolla i dem. Så om det är komplex saml och den inte riktigt hinner med att rita ut och binda allting, så säger man till den att textblocket här, den får automatiskt face 0. Den är viktigast, så då kommer den, när man scrollar och den virtualiserar och skapar massa items, så kommer den rita ut detta först på alla items. Sen när den är klar med det, så ritar den nästa fas på alla items. Så om man scrollar snabbt och den inte hinner med, så kommer den inte visa bild, men visa titel på allihopa. Så det blir snyggare än att den bara visar blanka items, för den inte hinner rita ut någonting. Samma trick. Nu var det ganska svårt att få till det här. Nu ska vi se, nu backar vi. Saml. Det gick inte alls. Vi kör appen. Man har ju en snabb dator, så att med den här lilla listan så är det inga problem vilken bindning man än har. Men har man komplex sammel, man ska ju alltid försöka hålla ner i sina item-templates som skapar för varje item. Ska man försöka hålla sin sammel så enkelt som möjligt. Och layouten förenklas med relative panel, för då behöver man inte så många nästlade objekt. Men man kan behöva använda detta om man ska få ännu mer prestanda. Någon fråga nu? Går det för fort? Känner ni igen någonting? Hur många har jobbat med sammel överhuvudtaget? I någon? Ja, men det är bra. Du är inte helt lost på det jag visar i alla fall. Härligt. Nu går vi in på navigation och livscykel. Det har vi här. Jag har en sida där jag bara visar text. Man kan inte ändra den. Vi kan hoppa framåt. Här kan vi ändra i texten. Vi hoppar tillbaka. Och vi hoppar tillbaka. Ni ser att det dyker upp en backknapp här uppe. Som finns, inte finns på första sidan, men den finns här. Så. Detta åstadkommer man genom att göra så här. Om ni har gjort appar på Windows 8 eller 8.1 så följde det här beteendet med i den här basic sidetemplaten, att den hanterar backorten och den hanterar en sak som jag ska visa snart igen. Men det har de tagit bort nu så att man får göra detta själv, och jag tycker det är väldigt bra att kunna förstå hur det fungerar. Så om vi nu tittar i när appen startas i on launched, så gör man så här att man använder System Navigation Manager, get for current view. Det här såg ni i min intro också, att när någon vill ha back så kallar vi på detta. Och då tittar vi om framen som finns kan gå tillbaka, och i så fall så säger vi att jag har hanterat det och vi går tillbaka. Det nästa man behöver göra för att hantera detta är att jag har gjort en bassida till alla, en basklass till alla sidor, där jag uppdaterar backknappen, för man behöver sätta app view back button visibility för att säga om den här systembackknappen ska finnas eller inte. Det, ja. Om du går och styra var den dyker upp, det tror jag inte. Det är en väldigt bra fråga, att går du styra var den dyker upp. För när man kör i fönsterläge så dyker den upp här uppe. Men när vi är i tabletläge så dyker den upp där nere. Och på telefon så använder man ju för den fysiska backknappen. Jag tror inte det går att flytta, men jag är inte säker. Men det man kan göra är att göra en egen backknapp som man sätter någonstans. Så om vi... Det där var fel knapp. Så. Vi går ur tablet mode och vi hoppar då till min sida of no return, där jag väljer att inte sätta den här backknappen. Så då finns det ingen backknapp. I tablet mode finns ju backknappen alltid där nere i systemet, så jag kan trycka back. På telefonen kan jag trycka back. Men här har jag gjort att när man klickar på texten så hoppar jag tillbaka. Så att det kommer ju säkert komma ganska många appar som har kommit från en annan plattform, och då har de ofta backknappar i sitt UI. Så därför kan inte alla vill ha en backknapp i UI, och därför har de inte satt det här som default, utan man får lägga till det om man vill ha det. Så vi behöver hantera back. Och nästa sak är att vi går in på den här sidan. Jag hoppar till editeringsfönstret. Jag skriver hej. Och jag hoppar tillbaka. Och då är det den gamla texten som ni ser. Och detta är för att vi går in i studion. Vi tar bort den där. Nu vill jag starta om appen för tydlighets skull. Inne på den här livscykelsidan så har jag sagt till den att Navigation Cache Mode ska vara required, vilket jag säger att den här sidan ska alltid vara cached. På Windows Phone 7 så var det så att sidorna cachades alltid av default. Det tog de bort till 8, så att i Windows 8-appar så fanns det ingen cachning. Man fick säga det själv så här, och det är fortfarande kvar så här. Så vi säger att den här sidan ska vara cached. Och jag skriver ut lite saker i konsolen här. Så om ni ser att appen har startat, Så appen fick hon launched. Vi kollar hur den aktiverades med launch. Den körde inte tidigare. Och sen kom vi in på main page, konstruerades och navigerades till. Vi går in på livscykelsidan och den konstrueras och navigeras till. Jag hoppar in på edit-sidan som konstrueras och navigeras till. Och så skriver jag 2 och sen hoppar jag tillbaka. Och då kommer den här livscykelsidan bara navigeras till. Ofta har man en lista man har scrollat i, man har valt någonting och då vill man inte att sidan konstrueras igen om man inte hamnar på samma state. Man vill ha exakt den sidan man kom tillbaka till. Om man som i detta fallet vill ladda om texten, då gör man ju bara det. När man tittar att man har navigerats till och man kom bakifrån så laddar man om det man vet kan ändras på sidan man hoppade till. Men sen när vi hoppar tillbaka så har jag i On Navigating From sagt att om vi hoppar bakåt så disablar vi cache mode. Och då kommer den slänga bort ur cachen. Så att nästa gång när vi går in på den så läser den in det igen och vi ser att den konstruerades och navigerades till. Det är cachning. Det relaterar till det vi kommer till nu, vilket är att här har vi sidan. Jag navigerar med Frame Navigate fram till den här. Sen under menyn som heter Debug Location så kan man testa att suspenda och resuma och stänga ner appen. På en telefon så suspendas apparna så fort de inte är i förgrunden. Och det som händer är att de är fortfarande vid liv, allting är igång, men alla timers slutar ticka och alla processer slutar köra. Men det finns fortfarande kvar i minnet. Så om jag nu gör suspend och sen gör jag resume så kommer allting bara se ut precis som det var innan. För den bara stannar allting och startar igen. Problemet är att man kan inte veta, man får, nu ska jag säga, titta här vad som har hänt. I app finns det ett event som heter suspending, så man får reda på när man somnar så att säga. Men sen kan man när som helst efter det, om systemet behöver resurser, få en terminate, vilket vi kan simulera genom att göra suspend and shutdown. Om man då är på en device som inte har så mycket resurser, lite minne och så vidare, då kan det vara så att du har varit inne i din app för 2 minuter sedan, gjort lite annat och sen hoppar du tillbaka. Och då vill man väldigt gärna att man kommer tillbaka till där man var och inte bara från början. Och det behöver man också hantera själv numera. Och det är väldigt bra att känna till hur det fungerar. Och det vi gör då är att i app så on suspending. Detta får man då göra när man somnar, även om man inte vet om man kommer döda sen eller inte. Så vi har on suspending. Så spar undan navigation state. Nu tänker jag stanna här. Ni får se hur det ser ut. Och då frågar man framen, vad är ditt navigation state? Nu ska vi se, har den somnat nu eller nu kör vi inte ens? Nej. Som sagt, detta hanterades av den template man fick i 8.1. Så många behöver inte fundera på hur detta funkade. Men jag ska visa snart när det klappade ihop, vilket man ofta inte förstod varför. Nu gör vi så här, vi går in på navigation, vi går in på edit och sen säger vi suspend. Då kommer vi hit och då har vi ett navigation state som ser ut så här. Att vi har vår main sida med lite parametrar och sen har vi livscykelsidan och sen har vi lifecycle child. Så det här sparas undan. Och när vi då sen gör, jag gör resume först. Så, och sen gör vi suspend and shutdown så den stängs ner. Nu kommer vi att spara undan vårt navigation state, men appen startas på nytt och då vill vi komma tillbaka till där vi var. Och då gör man så här att i on launched, som är det som körs när appen startar, så den här koden finns ju från början, att den kollar previous execution state. Om den var terminated, vilket betyder att den avslutades annat än av sin egen vilja. Här finns det att användaren har stängt den. Den var inte igång. Den var igång. Den var suspended eller terminated. Och terminated betyder då att systemet har stängt den. Tvingat den att stänga. Då försöker vi göra recover navigation state. Och det som händer här är att vi läser ut det här från local settings igen. Och så sätter vi det i framen. Och då kommer framen få att det var de här sidorna jag hade. Så nu när vi kör. Ska vi se. Så kommer vi rakt in på den här sidan. Om vi tittar här i outputen vad som har hänt, så har den skapat appen, launchat den. Det var av typen launch, den var terminated innan. Och den skapar livscykelsidan och on navigated to. Så den kommer bara skapa den sidan. Och detta gör ju då att när vi backar så fanns det ju ingen livscykelsida. Så den måste först skapas och sen navigeras till. Och det är det här som gör det lite fintigt, att jag har ju satt på cachning på den här livscykelsidan. Så man tänker ju att ja, men den här sidan finns alltid. Så om man backar tillbaka till den sidan, då man varit på den andra sidan, så då kan jag ladda om och man tänker sig att det borde finnas vissa saker som finns kvar. Men eftersom det kan vara så här att appen har dödats, man kom rakt in på den, så kan man inte garantera att den inte har funnits innan. Så man måste hålla reda på vad man gör i sin konstruktor, vad man gör i ladda och när man ska ladda om saker och när man inte ska göra det. Det kan ju vara så att man inte vill använda cachning för att sidan är jobbig att ladda. Så istället så har man cachning, eller tvärtom, att man cachar den alltid. Men när man backar från den så bara rensar man ut. Och sen när man kommer tillbaka till den så använder man den cachade instansen och istället sätter ny data i den. Det är helt beroende på vilken sida man vill ha och hur enkelt det ska vara att programmera och vilket beteende man vill ha. Så, sista saken. Nu är vi igång och kör. Och de här två knapparna här, de kallar båda på nästa sida, men på lite olika sätt. Det är nämligen så att när man klickar på next så navigerar jag till den här sidan och jag skickar med den taggen som finns på knappen. Och om vi tittar på hur det här ser ut så har vi en knapp som heter edit som bara skickar med en sträng som heter load note, att den ska ladda den här lilla texten från data. Och den andra är en bindning, så den tar hela vymodellen och skickar vidare. Så är ganska trevligt att göra, men det blir problem när vi gör så här att vi skickar vymodellen. Och sen då ändrar vi lite text och sen backar vi. Då är den här texten fortfarande över liv för sidan var cachad och det var vymodellen som vi skickar med som nästa sida ändrar i. Och sen gick vi tillbaka. Det är samma vymodell. Så man får ju lite gratis, men när vi sen gör suspend, vad händer nu? Någon som vet? Nu gör det så här. Att den kan inte... Navigation state som jag försöker plocka ut från framen. Den klarar bara av enkla typer. Strängar och intar och så vidare. Nu skickar jag en hel vymodell. Så den vet inte hur den ska serialisera detta. Och då kraschar det. Så om man gör en ganska enkel app som inte håller reda på sitt navigation state, då kan man, som bara ska göra någonting, då kan man skicka med ett objekt eller vad som helst när man navigerar, så blir det enklare. Men om man bygger lite större appar så vill man antagligen hämta data, lagra det någonstans och sen när man navigerar mellan sidor så skickar man bara ett ID på det som ska visas och sen får man ladda upp det igen. Så det finns lite att tänka på. Det vi har gjort ibland när man vill göra det enkelt är att man laddar JSON, visar en lista och sen när man ska visa en detaljsida så bara tar vi all JSON-text, för det är ju text, och skickar vidare som parameter. Jag tror det är 2 kilobyte man kan skicka i parametern och då kommer den ju, hela den strängen vara med och sen får man bara parsa JSON på nästa sida igen. Så har man med allting som behövs för att visa elementet. Men det fungerar ju inte om man har mycket data. Så där. Startar vi appen igen. Någon som har någon fråga nu? Allting är klart som korsbad. Så kör vi vidare. Nu ska vi börja köra saker i bakgrunden. Och det är så att jag har lite olika, eller en bakgrundstask som gör lite olika saker. Och en sak som är nytt i Windows 10 är att det finns en application trigger. För man har en bakgrundstask som man definiera och sen så triggar man detta på olika sätt. Innan har det funnits lite time och så vidare. Men nu finns det en application trigger som är att man då bara säger att nu vill jag att du ska köra. Och då kör den. Men som jag har quiet hours på så dyker inte den upp, tror jag. Så. Nej, det gjorde den inte. Vi gör det igen bara för att det ska bli snyggt. Tror den fortfarande jag har quiet hours på. Det spelar inte så stor roll. Där kom det en toast. För att det jag gör i min bakgrundstask är att jag skickar upp en toast. Och toastar, det är det som kommer över oss på telefonen. Här på Windows så dyker de upp och så hamnar de här i Action Center. De har blivit ganska mycket rikare. Här ser ni, här har jag lite text och sen har jag att man kan skriva text. Ni har säkert sett något demo på när någon, man får från någon Viber eller någonting att någon, så kan man skriva ett svar direkt och bara skicka. Så behöver man inte byta kontext för man ska ju vara där man är. Men nu har vi då att jag kan skriva en note och då skriver jag hej från toasten. Och så klickar jag på save. Och det som händer då är att min bakgrundstask tar emot detta och sparar. Så att här inne på sidan så har det lagts till någonting till noten, det som jag skrev i toasten. Så appen kan ta emot det som kommer från toasten. Om jag istället... Tror den att jag fortfarande är i quiet hours? Det gör den nog. Nu gör vi så här. Får göra det ordentligt. Så. Klick. Klick. Så skriver jag... Ursäkta mig. Hej. Och så skriver jag launch. Då kommer den istället för att kalla på bakgrundstasken så kommer den aktivera min app. Och då har jag valt att bara skapa ett UI. Om vi tittar här. Appen var igång. Och den får ett activated som är av typen toast notification. Och då har vi lite kod som bara tar emot och visar ett UI. Bakgrundstaskarna gör man genom att man i manifestet definierar att jag vill ha en bakgrundstask som ska få lov att göra vissa saker och den ska starta i något som heter app-bg-task som är något som finns här uppe. Här har vi en bakgrundstask. Vi öppnar den. Så har vi definierat att den ska finnas i systemet. Sen måste den triggas av någonting. Och då har vi i onLaunched så registrerar jag några tasks. För att göra en timer-task kan man först request access. Det har att göra med om man finns på låsskärmen eller inte. Och lite olika telefon och platta. Och jag har en time trigger som triggar detta var fjärde timme. Och jag har också en toast notifieringstrigger att när toasten vill kalla på mig så får min bakgrundstask lov att vakna. Och så har vi vår application trigger. Och så som det funkar är att jag, man behåller en referens till den här triggern och sen kan man när som helst säga request async och då kommer bakgrundstasken köra. Det har man inte kunnat innan så att det är ganska trevligt. Om man annars vill debugga en bakgrundstask så har man haft det här att den här timer-tasken som jag har definierat, den finns här. Så om jag trycker där så kommer den köra min bakgrundstask och så dök den upp här nere då. Hur ser den här då ut? Jo, vi har en bakgrundstask som kör. Numera finns det att man det finns att man kan kolla hur mycket det kostar att köra i bakgrunden för tillfället. Så ska man vara en duktig, snäll programmerare så ska man kolla om kostnaden att köra i bakgrunden just nu är hög så ska man helst inte göra någonting om man inte verkligen vill det. Och sen tittar vi om det var ett toast-svar eller om det var en app-service, det kommer vi till sen. Och annars så skickar jag en toast. Och nu använder jag det som heter Notifications Extensions. Det är för att slippa ta ut de här XML-templaterna och ändra i XML-en. Utan man kan skriva sin C-sharp för att definiera sin toast. Och jag har lite text. Vi har en textbox som är svaret. Och sen har jag definierat vilka knappar som ska finnas. Och då har vi en save-knapp som aktiverar appen i bakgrunden. Och en launch-knapp som aktiverar i förgrunden. Och då såg ni att den ena pratade med bakgrundstasken, den andra pratade med appen. Sen har vi ett ljud också, men det hördes ju inte. Och det här kommer då generera XML-en som ni ser på skärmen nu. Och om man ska generera en toast från en server så behöver man ju göra XML och skicka i payloaden till push-notifieringen som då skickar detta. Man kan ju göra sådana här även från en server. Det måste inte vara från en bakgrundstask på klienten. Vi skickar upp en toast. Och så hade jag ju i app definierat triggern som var att när någon gör någonting från en toast så ska vi också, nu har jag låtit samma bakgrundstask ta emot alla de här olika triggersarna. Man kan ju ha många olika bakgrundstask som sköter sig själva och triggersarna triggar olika, men jag tyckte det var enklare att göra så här. Vi har ett toast-svar och då tittar vi om trigger details är av typen toast notification action trigger details. Så ska vi göra någonting. Och då vet jag att det är ett toast-svar. Så då tar vi user input och nu vet jag att jag bara hade en textbox. Jag tar det första värdet och sen tar jag ut min note från local settings och så lägger jag till texten och så sparar jag den igen. Så man kan göra väldigt mycket nu för tiden som man inte har kunnat göra innan. Nu vill jag köra. Så. När appen suspendas så har man 5 sekunder på sig, tror jag det är. En viss tid på att göra det man ska och sen så kommer det stängas av. Det man kan göra är att be om extended execution med att man vill köra längre. Så om jag nu har gjort det och sen säger jag till att nu ska vi suspendas. Så suspendas appen. Men om vi väntar, vi kan till och med öppna här så ska vi se om det kommer något. Bing! Så kommer det still alive. Och det är, kommer det en till? Där kommer en till. Det är bra. Och detta är för att vi har i appen sagt att, nu ska vi se här, on suspending. Så tittar jag på extended execution. Så om jag vill göra detta så gör man en extended execution session och man säger att anledningen är saving data. Här finns det location tracking och saving data eller något annat för tillfället. Det kommer nog komma fler. Och sen så kan, om man nu får lov att köra längre, vara kvar levande i bakgrunden, så kan det också dras in när som helst. Om man 1 sekund på sig efter det att avsluta. Men då säger man, okej, okay, nu vill jag köra. Om den då säger loud så får man lov att köra. Så då har jag while true, så väntar jag lite och sen visar jag en sån toast. Så att nu tror jag att den, nu har jag stängt av den, men den kommer fortsätta poppa toasts en gång var 10:e sekund. Så det kan vara bra om det är mycket data man behöver spara eller skicka upp till någon server eller någonting. Det finns så mycket skoj att göra. Nu, sista momentet är hur appar kan kommunicera med varandra. Är det någon som har någon fråga nu? Då börjar vi med att trycka här då jag öppnar en kompisapp som är gjord för att lättare kunna demonstrera. Kompisappen, eller vår vanliga app, har definierat att jag tar emot protokollet. Vi visar det sen. Så. Jag tar emot protokollet UVP Deep Dive Main App. Men om då den här appen säger att nu vill jag launcha UVP DD Main App, så kommer det upp, hej, vilken app vill du öppna? Och det är för att det är en annan ful app som också sagt att de tar emot det här protokollet. Jag ska visa hur det ser ut. Men då är det ju svårt för användarna, om apparna nu heter samma, så är det svårt att veta vilken man vill ha. Så då kanske det blir att de tar fel. Åh, då blir det hemskt. Så att istället vill man, så, vi vill ju helst starta den rätta. Och nu aktiveras den med protokoll. Men det här ser ut så här att main-appen har i sitt manifest sagt till att den ska stödja ett protokoll som heter UVP DD Main App. Så sen kan vår buddy main page. Vår kompis app har då en knapp och då kör den launch URIA synk och den säger att jag vill starta det här protokollet och då kommer systemet starta eller låta det välja mellan alla appar som stödjer det här protokollet. Men det man kan göra numera i Windows 10 är att man dels kan starta och be om resultat, men det är så att man kan skicka med exakt vilken app det är som ska starta. Så om jag gör så där så är det min huvudapp som startar. Och nu har jag bara att den appen säger att jag vill ha resultat. Och då frågar min app mig, ska jag skicka tillbaka den här lilla textblaffan som jag har skrivit till applikationen med det här i det? Om jag då säger nej, så fick vi inte det. Det är ju jag som har gjort det här ut. Här gör man ju det man vill. Men annars så kan jag skicka tillbaka någon data. Och detta går till så att Launch for Results, då har man fortfarande samma URI. Men jag lägger på Launcher Options som är att det är den här appen, dess familjenamn som ska startas. Och vi säger Launch URI for Results. Och då aktiveras appen på ett speciellt sätt. Jag ska visa hur. Vi tar Main App och så säger vi till, i debug setting säger vi till du ska inte starta, men du ska debugga koden när vi kör. Så om du trycker på F5 så kommer den säga att jag är färdig. Men det händer ingenting. Men vi får debug output. Så då gör vi så här att vi är i vår kompis app och vi säger launch for results. Och då ser ni här startar vår app. Om vi tittar, den konstrueras. Och sen säger jag för den aktiverad med protocol for results är typen av aktivering. Och nu är vi inte där, nu är vi där och så vill vi till app. Det fick vi inte göra. Så. Så. Och det jag gör då är att jag skriver ut på, jag skriver ut i debug vilket familjenamn det är. Men jag skickar användaren till en sida, den här protokollaktiverad. Och inne på den sidan så skriver jag ut. Och så har vi en yes no-knapp. Om man trycker på yes så gör vi ett value set. Då vi tar ut från local settings, vi har note och säger att detta är note. Och sen säger vi report completed på de här argumenten som appen aktiverades med. Och då kan Buddy-appen ta emot det här. Nu ska vi säga launch for results. Så här får den resultat. Den tar ut någonting värde. Om det fanns någonting så skickar den det. Annars så blir det no response. Och det var så vi kunde få texten här. Sist av allt har vi det som kallas för app services. Och då är att en app, ja, bra. Ja, exakt. Och det ska ju mer användas för att... bra, tack. Det här idet man får upp, går det att få något finare, snällare namn? Medans, då är det så att när vi kör bara debug här så är det sådana här konstiga idén. När man associerar appen med storen så får man ett family name som är appens namn plus lite konstiga siffror och bokstäver. Så det blir lite bättre. Men det här ska mer användas som att kunna, alltså typ att apparna vitlistar varandra. Så till exempel om Facebook bara vill tillåta autentisering från vissa appar så kan de säga att okej, de här package family name apparna får lov att autentisera. Antagligen ska man inte visa det för användaren just det här. Utan det är mer för apparna att hantera. Men app service, då är det att en app kan prata med inte en annan app utan bakgrundstasken på en annan app. Så det blir som en webbservice på webben fast lokalt här på datorn. Så om jag nu säger att jag ska kalla på app-servicen så fick vi tillbaka en tid. Och om jag skickar kommandot note istället så svarar app-servicen med den här noten. Och detta går till så här att vår app-service-button skickar vilket kommando det är till en metod. Vi gör en app-service-connection. Och då har vi ett namn på appservicen och igen ett ID som inte är så lättförståeligt. Och klienten gör open async. Den skapar ett value set med ett kommando. Förlåt att jag rör musen så mycket. Sen skickar vi meddelandet på den här connectionen. Om det är success så tar vi emot det och visar det i textboxen. När man har skapat en sån här appservice connection, då är det klientappen som bestämmer livscykeln på background-tasken. Så länge den appen är igång så kommer background-tasken vara igång så länge det finns resurser i systemet. Men när appen som har kallat på detta suspendas så kommer den här dödas. Men det här är då klienten. I vår main-app så har vi ett appmanifest där vi har definierat en deklaration, appservice. Den heter Deep Dive App Service och det är då samma bakgrundstask igen. Behöver vi inte ha, men nu har jag valt att ha det. Och om det är en App Service call, vilket vi kollar genom att titta de här App Service Trigger Details igen, eller Trigger Details, och så kollar jag nu att det verkligen var den här servicen han vill ha, så hoppar vi till Request Received. Och när det kommer en request från klienten så tittar jag vilket kommando det är. Om det är time så skapar jag ett svar som är en tid. Och annars så tar jag ut noten och så har vi send response async. Och den här kommunikationen är tvåväg så att klienten kan fråga saker och servern kan fråga saker. Så de kan kommunicera tvåvägs. Så som Microsoft själva säger så ska man ju helst publicera ett SDK om man ska ha en sån app service till sin app. Så ska man göra ett SDK som döljer allt det här så att man bara kan ha ett SDK. Att om den här appen finns installerad så kan du prata med den genom att använda det här SDK. Trevligt, det var det sista demot. Nu har jag slides som i princip sammanfattar detta. Upplösning, DPI och avstånd. Systemet sköter eller skalar, det finns olika skalnivåer. Och det är för att hantera att man kan ha en full HD Xbox, en full HD dator framför sig eller en full HD telefon. Och då vill man inte ha samma UI, det funkar inte. Så systemet har olika skalnivåer som den använder beroende på DPI och hur långt de tror man sitter från devicen. Och det gör att vi har ett koordinatsystem som är hyfsat samma. Så att precis i början så satte jag en sån här Visual State Trigger på bredd 500-800. Och det funkar genom att den skalar UI:t. Och På en skärm som är 4000 så kommer man ändå då använda skalning och då kommer koordinatsystemet vara ungefär 1000 brett så att man kan räkna med hårda pixelvärden. Nu kommer detta gå ganska fort för den mesta repetitionen det vi gjort. Vi använde en plattform SDK, Mobile, och så kunde vi med API Information kolla om Mobile API:erna fanns och i så fall använde vi dem. Det finns extensions för IoT, Mobile Team och Desktop. Xbind istället för bindningar använder mycket mindre minne och går mycket fortare, men man tappar ju lite dynamicitet, om det är ett ord. Och det är inte bara nya verktyg för att göra sakerna snabbare. Windows 10-appar är snabbare av sig själva. Det finns något som heter .NET Native som är att apparna kompileras till native-kod uppe i molnet. Så att när man har laddat upp, är det gör den till och med på klienten. De kompileras till native-kod så allting går snabbare. Men det är inte bara det, utan textrendering är 50% snabbare i Windows 10 jämfört med 8.1. Så det är många förbättringar i systemet. Det blir ju lätt så nu när Windows och startmenyn använder samma samhällsdag som vi som apputvecklare så tvingar det ofta fram förbättringar. Och det är trevligt. LiveTiles visar det ingenting, men det fungerar i princip samma som Toast. Man pratar om att ha bara ett state och de är statiska, eller om man visar en liten siffra. Så kallas det för semi-live. Och sen om de är helt live så har man stoppat in sitt eget content. Och det content skapar man på samma sätt som till en toast. Och i 8.1 och tidigare så fanns det olika templates för hur tilen skulle se ut. Men nu finns det också en adaptive template där man kan skapa sitt eget utseende och blanda ihop text och bilder och lite layout. Och så finns det en store app där man kan testa sin layout. Det är mycket trevligt. Och för att trigga sina bakgrundstask så finns det de som har funnits innan, lite timers och så vidare. Och det finns massa nya. Toast Notification var den vi tittade på. Jag tycker den mest intressanta är den längst ner som heter Socket Activity. Och det är att om din app använder data från sockets så kan du när du suspendas lämna över socketen till systemet. Och sen göra en socket trigger som gör att din app kommer att triggas eller bakgrundstasken när det kommer data i socketen. Jag har inte hittat någon information om hur ofta detta lyckas. För att det kan komma data väldigt ofta och mycket i en socket. Men det är väldigt häftigt att man kan lämna över till systemet och ändå bli notifierad när det kommer data i socketen. Och bakgrundstasken var tidigare begränsade i CPU-tid. Men man har tagit bort det och istället begränsat hur mycket CPU man får tillgång till och fått lite längre klocktid eller tid, och den är klocktid på hur de begränsas. Bakgrundstasken körs som default i en egen task host. De har ett eget minne från appen. Men det är ju lite jobbigt om man vill kommunicera mellan dem. Jag vill ofta ha en applogg som loggar allt som händer. Så när man testar kan man få ut det efterhand. Och om man vill ha det synkat med en bakgrundstask till samma fil till exempel, så är det lite jobbigt. Men nu kan man se till att bakgrundstasken ska köras i samma process som appen. Och då blir ju kommunikation och sånt lite enklare. Men det är ju samma minnescap i så fall, så att man vinner lite och förlorar lite. Extended execution tittar vi på, det att man ber om att få köra längre när man suspendas. Och den kan ju när som helst dras in, och då har man en sekund på sig att avsluta innan man... Apparna kan interagera. Vi tittade på nästan allt av detta förutom att man kan skicka filer till varandra. Så man skapar en token till sin fil och skickar det till en annan app, så kan den komma åt filen. Och just pilarna som går tillbaka till appen är nya för i år, höll jag på att säga. Men i Windows 10, att man kan launch for results eller prata med en app service, så man får app data tillbaka. Lagring sker som du har gjort innan. Man kan ha local och roaming, temp, password vault. Men det som är nytt är att en apputvecklare har ett gemensamt utrymme som alla apparna kommer åt. Så där kan man lagra om man vill ha en massa cached data eller vad som helst kan vara. Och länkar som inte är samma som i min intro igår. Vi har en developer guide som är en sån här virtual academy som går igenom typ det jag gjort nu, fast väldigt grundläggande eller väldigt ingående. Bloggen som Microsoft själva har för building apps är väldigt bra. Fody, pratade jag också om igår. Det är en EL Weaver som lägger till property changed på vy-modeller. Genom att man bara dekorerar sin klass så slipper man hålla på och ha det i alla properties att de ska skicka ut property changed. Det är väldigt trevligt. Och som jag har pratat om ganska mycket, att templatesen som finns inbyggt i systemet har inte det här med state-hantering och back-hantering och så vidare. Men för att underlätta för folk att komma igång så har evangelisterna i USA gjort en egen template 10 som finns på GitHub, som har de vanligaste sakerna man vill göra. Och sen notifications extension som vi använder för att slippa manipulera XML och istället skriva toasts och live tiles med C-sharp-kod. Och DevCenter som är storen och allting. Och utvärdera väldigt gärna. Ni får gärna säga till mig vad ni tyckte eller utvärdera. Nu ser jag fram emot många bra frågor. Ni får gärna komma fram och prata med mig. Tack så mycket för att ni kom. Ha det bra.